Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är otroligt att det här är det 300:e avsnittet. Alltså min ambition var ju från början att bara göra typ 10-20 avsnitt för att liksom bara enkelt, effektivt gå igenom alla symptom och lösningar. Och jag var så fokuserad på att få bort mina egna symptom för att köra vidare som inget hade hänt. Det här har många av er hört förut. Jag hade också fullt klart för mig att det var väldigt svårt att prata om klimakteriet och ingen ville erkänna eller förstå att man var där. Och precis så var ju min tanke med en podd. Då kunde man ju smyga runt och få till sig den här informationen utan att andra visste vad man var intresserad av. Och jag visste ju att det fanns en rad symptom som inte hade med vallningar och svettningar att göra, men absolut inte till vilken grad eller omfattning det kan drabba individen. Och det här var ju då 2017, och nu med facit i hand så kan jag verkligen tacka min lyckliga stjärna för att jag fick upp ögonen för klimakteriet i hyfsat god tid, vilket jag har en vallning att tacka för. Om jag hade fortsatt jaga så hade jag nog kraschat. Och precis så är det. Många kvinnor hamnar ju väldigt fel i just den här övergångsperioden, där klimakteriet ofta är grundorsaken till att man inte mår som man brukar, och det är något som känns fel. Det här med att jag känner inte igen mig själv är ju väldigt vanligt. Det här med öppenhet och kunskap blir bättre och bättre, och det har blivit definitivt bättre, men vi har långt kvar. Och vad som inte fanns på kartan 2017 när jag började podda, så var det här intresset ute bland arbetsgivare. Det har ju nu väckts och blivit ganska stort. Delvis är det ju drivet av kostnader för höga sjukskrivningstal och ohälsa bland kvinnor som är 45 plus. Men förutom podden så håller jag många upplysande föredrag och workshops kring kvinnohälsa och klimakteriet för anställda och personalansvariga runt om i landet. Och det är otroligt energigivande och konstruktivt. Men jag får ju många, många frågor av er lyssnare som vill ha mitt livsrecept. Vill veta vad jag har gjort och vad jag gör, vilka tillskott och hormoner jag tar, hur jag äter, hur jag sover, hur jag tränar. Och ni som följer mig i sociala medier får ju en liten, liten inblick av det här. Men min största lärdom är trots allt, efter att ha gjort alla de här avsnitten, att vi kvinnor är så olika och unika och alla behöver hitta sitt egna recept. Men oavsett det, och hur det än nu är med att man inte ska kopiera andras framgångssagor, så tänker jag ändå att ni ska få ett avsnitt här med mycket av mina ingredienser. De som står mig nära vet att jag har tänkt att det är dags att sluta med poddandet länge, och jag är ständigt där för att jag tänker att det är dags för någon annan att ta över för att jag har gjort mitt. Men för ett par år sedan så fick jag en frisk fläkt och ett bollplank som är otroligt värdefullt för mig. Och det är min poddpartner Kristina Sundqvist som jag är extra glad för att ha vid min sida och dela just det här avsnittet med. För är det någon som kan mycket och har kloka insikter så är det Kristina. Och du som lyssnar, du får råd från ytterligare en insatt person. Så välkommen att lyssna. Hallå Kristina, vilken ynnest att få fira det här avsnitt 300 med dig. Och Kristina Sundqvist, jag vill önska dig hjärtligt välkommen. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Det är jätteroligt att få sitta här med dig idag, Åsa. Och jag har ju faktiskt aldrig suttit här och spelat in. Vi sitter ju på Acast.
Ja.
Jag har ju kört det här digitalt, så det här är ju nytt för mig. Jätteroligt.
Ja, och det är ju väldigt gulligt av dem, för nu har de kommit med blommor här och så. Så att det var ju lite roligt att bli uppmärksammad för avsnitt 300. Det är inte alla poddar som kommer så långt.
Nej, men verkligen. Och jag mår jättebra. Jag har haft en härlig sommar, varit uppe i svenska fjällen och vandrat och plockat bär. Och nu är det full fart här nere i Stockholm. Men det är jätteroligt på, jag har mycket jobb på gång och mycket spännande saker. Så det är fint, jättebra.
Ja, vad härligt. Du, vi ska göra en summering av vad vi är och lite grann hur det hamnade, eller hur vi förstod att vi hamnade i klimakteriet och vad som drivit både dig och mig att ta reda på mer. Och lite av den kunskap som vi har fått till oss. Nu är jag 57 och du 59. Och det betyder ju att vi har lite stormar bakom oss och vattnet känns lite lugnare och tryggare kanske. Men jag skulle vilja att du berättar lite mer om vem du är och vad som fick dig att intressera dig för klimakteriet och till och med skriva böcker om det.
Ja, nej men jag är ju grunden civilekonom och driver ju då sedan drygt 20 år nu eget konsultbolag. Så jag är ute i näringslivet mycket och jobbar. Och jobbar då mycket inom bank och finans som seniorkonsult. Men sen har jag ju mitt andra ben här då med hälsa och träning som jag har hållit på med i snart 15 år faktiskt. Så jag är ju PT i grunden, hälsocoach och sen har jag också vidareutbildat mig då inom funktionsmedicin. Och det kom faktiskt med det här att jag ville lära mig mer om hormoner och hur kroppen fungerar. Så på den vägen var det. Och sen är jag ju som du också ute mycket och föreläser både på, jag är ju naturligt ute i näringslivet och håller en del föreläsningar men också på olika hälsoevent och sådär. Så det är jätteroligt. Och det här med klimakteriet, det kom ju med mitt egna klimakterium helt enkelt. Jag hamnade där, fick lite symptom som jag då inte förstod att det hade med klimakteriet att göra. Och började.
Hur gammal var du då?
Det här var strax före 50 och då fick jag faktiskt ont i mina ben, baksida lår, hamstrings, och jag kunde inte förstå vad det var. Och sen kände jag mig låg, lite deppig, och jag hade ingenting att vara direkt deppig för då. Jag stressade inte och jag förstod liksom inte. Men sen så fick jag då också en del svettningar på natten. Inte så där hysteriskt, men det var ändå så jag förstod, men vänta lite nu här. Nu är jag snart 50 och jag svettas på natten. Det här måste ha med klimakteriet att göra. Men jag kunde ju inte koppla ihop mina hamstrings med att det var klimakteriet. För jag var ju då också PT och jag kämpade på och jag gick till naprapater och jag tog akupunktur. Och jag hade det här i 1,5 år och förstod ingenting. Sen hittade jag då, genom att jag faktiskt då började titta på min träning. Och då försvann det. Men jag började träna mer punktträning och kanske lite tyngre och verkligen fokuserade på de här musklerna. Och jag hade inte riktigt tänkt så innan. Jag körde ju mer, jag tränade, jag skötte min kost och sådär. Men jag hade väl ingen sån här, om vi säger någon riktig plan då. Utan jag höll igång och så var det ingen mer med det liksom.
Nej.
Så på den vägen kom jag in på klimakteriet och sen så började jag då leta kunskap och där och då så såg jag ju, det här är ju då alltså det är faktiskt nio år sedan jag började, och då fanns det ju ingen information, alltså man blev ju beklämd när man googlade och jag tänkte, men finns det ingenting? Nej, men du vet de här kvinnorna framför fläktarna och hitta någon gammal lärobok från, jag vet inte hur gammal den var, det var det som fanns just då. Och då blev jag ju både förbannad och fundersam och undrade, men det här är ju jättekonstigt. Och så började jag själv dokumentera, för sen hittade jag ju saker. Men jag började skriva och dokumentera, och där har jag väl mitt konsultande i mig, att jag är så väldigt van att dokumentera saker i det jobbet. Och då blev det strukturerade anteckningar, och sen tänkte jag att ja, men det här kan man ju skriva en bok av, det här måste jag ju dela med mig av. Och vi var ju fler som var inne på den banan just då, då.
Men det tycker jag, initialt så tänkte jag så här att det finns ingenting. Och så precis som du så hittade jag ju också någon sån här tafflig bok och någon gammal forskningsstudie som liksom kändes lite märklig. Så tänkte jag så här, ja, när jag hade startat podden så blev jag jättelycklig att det fanns någon annan som liksom höll på med klimakteriet. Sen började jag bli nervös, för jag tyckte att det var så himla många som pratade om klimakteriet. Så jag tänkte så här, ja, men min lilla podd kommer försvinna i hela det här bruset. Men det jag har liksom landat i nu är att alla har, i och med att alla kvinnor är så olika, så kommer alla de här böckerna, bloggarna, poddarna, olika informationskanalerna, de kommer ge olika personer någonting. Och jag upplever att det är så många som så här hoppar in och lyssnar på något avsnitt av Klimakteriepodden, och så kommer de tillbaka och säger, nej, det där är nog ingenting för mig. Och det är därför som jag tycker att vi lyckas med podden ändå, för vi blandar så mycket liksom. Det är ju verkligen högt och lågt, om man nu får uttrycka sig milt, och det är också väldigt olika ingångar i det.
Jo, men verkligen, och jag tycker också, för att återkoppla till det här, att nu har det ju kommit en hel del, det är ju fler som har skrivit böcker, och det tycker jag också är intressant att se, för att alla de här böckerna som har kommit, de har ju också olika inriktningar, så det finns ju intressanta saker. En del är mer inriktade på hormoner. Mina böcker är ju mer inriktade på livsstil, och det är ju där jag har hållit mig mycket mer liksom. Och sen så finns det ju annan fakta om klimakteriet, så jag tycker ändå att det finns ju, precis som du säger, det finns ju information för alla. Och även här i podden, absolut.
Mm. Och jag tänker också så här, att på sikt så kommer ju, alltså, det här kommer bli lättare att prata med. I förra avsnittet så hade jag ju med mig Anita Clemens, och hon är ju då 45 år och lite grann skulle få representera nästa generation. Och hon sa så här, men vi är nog inte riktigt där för att vara helt öppna. Medan hon sa så här, men de andra tjejerna, de som är 35 idag, de kommer lösa det här. De har redan löst så mycket annat som handlar om moderskap och liksom. Mm. Så att hon tror att det här kommer lösa sig. Och vad jag önskar att det kommer vara så. För då kommer det liksom vara så mycket lättare. Om bara vården orkar hänga med och inte alla blir hänvisade till privata alternativ, så kommer det här bli en bra period, tänker jag.
Jo, men vi är ju först, om man säger så. Men det är ju vi som har börjat prata om det mer just nu. Om jag tittar på min mamma och den generationen, de pratar ju inte alls om det här, till exempel.
Nej.
Och vi har ju inte heller varit där riktigt, och jag tycker ju fortfarande att det pratas ju inte om det. Alla pratar ju inte om det nu heller, utan det är ju fortfarande en del som, eller det är ju mycket som i det här att man tycker det är skämmigt att prata om.
Mm.
Det ligger ju fortfarande kvar.
Ja, och där är ju mycket den här åldersfixeringen, att man liksom inte vill bli liksom ihopbuntad med ett gäng gråa tanter. Och där tycker jag att du och jag och vi som nu är liksom i den här övre 50-årsskiktet och liksom i början på 60, där gäller ju verkligen att våga stå kvar och visa att nej, men det är inte så farligt, och man rasar inte ihop och man är inte förbrukad. Och faktum är ju att vi har inte råd att tappa fart i 50-årsåldern om vi nu i bästa fall kan gå i pension när vi är 67, liksom, som det ser ut nu, eller hur?
Absolut, och där tycker jag också det här, och det är ju något som jag pratar mycket om, att jag vill ju alltid lyfta det här att vi har det naturliga åldrandet också, för att klimakteriet är ju en fas som är väldigt turbulent på grund av de här hormonella förändringarna, den här övergången vi faktiskt går igenom. Men sen när det då lugnar sig, där du och jag är nu, så kan jag ju säga att det är ju fortfarande saker som händer. Och det är ju, tror inte jag, det är ju inget klimakterium längre, men nu har vi ju kommit in i en period där hormonerna är mycket lägre och nästan obefintliga. Och sen har vi åldrandet, och här kommer vi ju fortsätta, så jag tror att det här kommer, vi kommer ju vara i ett läge när vi är 60 och ett när vi är 70. Och det här tycker jag känns ganska spännande att se, hur möter man det här?
Mm.
Och då blir det ännu viktigare att börja, om man inte har börjat innan klimakteriet, att man då börjar nu och tar hand om kroppen och förstår att det är inte bara klimakteriet här, utan vi måste fortsätta med de här olika sakerna och lyssna på kroppen. Jag tycker det är jätteviktigt.
Det tycker jag är otroligt klokt sagt, för att jag tänker att om man ser tillbaka på sin liksom 20, 30, 40, 50, inget har ju varit det andra likt, så varför skulle plötsligt 60 vara lika med 50 och 60 vara lika med 70? Nej, men ja, bra. Du, om vi nu skulle liksom tänka på, om jag nu har räknat rätt, så har du gjort ungefär 16 avsnitt av Klimakteriepodden, och jag är bara så nyfiken på, i och med att du har och har haft så mycket kunskap med dig in i det här redan från början, vad har varit det intressantaste och vad har varit den största ögonöppnaren för dig?
Ja. Du menar när jag har gjort avsnitten i podden här?
Ja, precis. Mm. För du har ju liksom själv haft väldigt fria tyglar i att komma med förslag på vad du skulle vilja lära dig mer om. Mm.
För det första tycker jag 16 avsnitt, det stämmer nog. Det var många avsnitt.
Ja.
Men, nej, men jag har faktiskt tänkt mycket utifrån det här med livsstil och åldrandet. Och sen har jag ju haft med mig genom att jag i princip har lyssnat på, det kan vara något avsnitt som jag kan ha missat, men jag tror jag har lyssnat på de flesta avsnitt, så har jag tänkt, men det här kan vi gå lite djupare i. Det här kan vi titta mer på, och så har jag bollat det med dig också. Och så tänker jag, men kan man göra ett avsnitt av det här då? Eller kan vi baka ihop det med någonting annat? Och så jag försöker alltid tänka ett steg till där. Finns det ett intresse? Och det har jag ju märkt i flera avsnitt också, att men det här var ju någonting som var jätteintressant. Och de flesta av mina avsnitt har väl varit mycket livsstil, tror jag, och inriktat till hur kroppen fungerar. Mycket träning, mycket kost till exempel. Och sen tycker jag att det är också spännande det här att då hitta gäster, för det är ju inte det lättaste alla gånger.
Om man nu liksom tänker på att man ska fortsätta på det här när vi förstod att vi var i klimakteriet och hur vår livssituation var då.
Jag levde ju relativt hälsosamt. Jag tränade och jag åt bra och sådär. Men jag hade ingen plan. Jag hade inte funderat så mycket på hur jag tränade kanske och vad jag åt. Och jag har väl inte heller haft så jättemycket problem, eller varken med kostvikt eller träning eller sådär. Men vad jag märkte då, som var ytterligare en grej, det var ju att jag blev ju plötsligt då känslig för viss mat. Och magen har väl... Jag har väl lite utav en IBS-mage sådär, så att jag har fått vara försiktig men inte haft problem. Men det kände jag faktiskt, att det var någonting som kom. Och det fattade jag inte heller. Jaha, vad konstigt så här. Det var ytterligare en sak. Men annars så var väl inte det första jag tänkte på. Sen tror jag att jag kan inte säga att jag hade en jättesvår fas just där när jag klev in i klimakteriefasen. Men det kan ju också hänga ihop med att jag levde ett ganska sunt liv. Det har jag tänkt på så här i efterhand. Att jag ändå höll igång och åt bra och så vidare. Så att, ja.
Mm. Nej, men för mig var det ju så tydligt att sömnen började liksom verkligen strejka, och jag har alltid varit så sömnfixerad. Ända sedan jag var liten så har jag lite blivit retad för att jag ville gå och lägga mig tidigt och såna här saker. Så att jag har aldrig varit en nattuggla, och jag gillar ju att komma upp på morgonen, och jag tycker om att liksom vara aktiv och ha mycket energi. Och jag har alltid liksom haft någon slags stolthet i att jag är liksom aktiv och jag är i full fart och så vidare. Och har också gått på de här minerna i att alltid vara den som ställer upp och alltid varit den som har varit först i kön när någon säger kan vi göra något. För det är den duktiga flickan som hela tiden har drivit mig. Jag har varit någon slags knarkare i att jag vill ha beröm. Och det här har jag ju liksom förstått med åren, att jag har jättebra självförtroende, för jag är aldrig rädd för att ställa upp och göra saker, men min självkänsla har ju sviktat emellanåt. Och det är då som liksom hela det här att jag har behövt få den här bekräftelsen utifrån hela tiden har liksom kommit. Och det var ju verkligen ett av mina största problem i den här tiden, för jag hade då ett jobb där jag var väldigt driven av att jag var beroende av att andra skulle vara samarbetsvilliga, om jag nu ska liksom uttrycka mig på ett sätt. Även om jag var väldigt fri, så hade jag då liksom ändå ganska knepiga arbetsuppgifter som inte låg i mina händer. Det var inte jag som kunde liksom stå för slutresultatet, och jag fick aldrig riktigt det här bra slutresultatet. Och när jag heller inte hade en chef som egentligen satte upp gränser eller tydliga mål, så blev det här väldigt knepigt för mig. Så att just det här, jagad av dålig sömn, jag fick riktigt, riktigt dåligt humör, alltså mina humörsvängningar var hemska, och det var min man som fick ta det rakt upp och ner, för jag lyckades ju bita ihop och hålla ihop det när jag var bland andra människor. Men att Odd stod ut några av de här åren, det är faktiskt ett under. Jag kan fortfarande liksom ibland svaja till, men det är väl kanske då mer kopplat till temperament eller vad man nu ska säga. Men, och jag var inte glad. Jag kan inte säga att jag var deppig, för jag var inte liksom nedstämd så att jag satt och grubblade, utan det var bara så här, jag var inte glad. Och sen så kom ju det här in liksom, att jag var inte nöjd med saker. Att det var på något sätt, det var många saker som inte var bra på många sätt i det runt omkring. Och när sömnen sen strejkade och sen började jag gå upp i vikt, och liksom, allting bara staplades på varandra. Och jag ska inte säga att jag hade blivit utbränd, men det hade nog faktiskt kunnat ske där och då om jag inte hade liksom börjat få upp ögonen för att det här är någonting som pågår i min kropp. Och det var ju den här första vallningen som jag har att tacka för. För hade jag inte fattat att jag var i klimakteriet, då hade jag fortsatt bara ignorera det som kroppen skrek om, för att det är hjärnan som ska bestämma. Det har ju varit min liksom livsgrej. Hjärnan är det som driver, och kroppen får bara hänga med. Och där har jag ju lärt mig otroligt mycket, att liksom lyssna på hur kroppen faktiskt mår och vad den säger till mig. Att det är inte bara huvudet som bestämmer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
En återkoppling där jag känner igen. Jag har nog inte riktigt haft, alltså för mig var inte sömnen något större problem. Men vad jag däremot märkte mer och mer, för jag är ju också en duktig flicka, absolut. Det var att jag blev känsligare för stress, helt klart. Och tog på mig väldigt mycket och har väl inte heller riktigt sagt ifrån, utan gjort saker och ting själv och inte bett om hjälp. Men där lärde jag mig också att försöka tänka mer på det. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom på det, men jag tror också jag landade i något sånt här, men det här funkar inte längre. Jag jobbar för mycket och jag stressar och det blir för mycket och jag får inte ur allting ur huvudet liksom.
Nej.
Och jag var också nära att bränna ut mig och gjorde väl nästan det där någon gång också, tror jag, men kom snabbt på benen, eller också gjorde jag inte det, jag vet inte, men jag var snabbt tillbaka och jobbade i alla fall. Så stressen är väl något som jag kände av där också, som jag faktiskt fortfarande får jobba med, men nu är jag ju medveten om det på ett annat sätt. Och sen kommer väl, tror jag, det där kommer ju med åldern. För mig har det varit så att jag har inga problem att säga nej nu. Men det hade jag ju för, vi säger för 15-20 år sedan när man var chef och sådär. Då tog jag också på mig mycket. Men nu säger jag ju nej, jag hinner inte. Jag frågar, kan någon annan göra det här? Och det tror jag kommer mer och mer med åldern också, att man är trygg
jo,
i det.
Och det är väl också det att man liksom på något sätt, den arbetssituation man har, om man har liksom ansvar för den själv, då kan man ju känna sig lite tryggare. Vare sig du eller jag har ju egentligen, även om vi har, kan ha uppdragsgivare, så är det ju ändå man själv lite grann som kan dra och styra i bromsen. Och sen det här med FOMO eller fear of missing out, den upplever jag ju har blivit väldigt, väldigt mycket mindre närvarande för. Var det ju såhär, ja men blev man bjuden på någonting, då var man där liksom. För att tänk om det där var det roligaste eller mest spännande som hade hänt. Nu är jag ju mycket mer så att jag inte alls håller på under en period då, framförallt där så var det ju liksom både fredag och lördag kväll, det var naturligt att ha det bokat, plus ytterligare någon kväll i veckan, och där är jag absolut inte nu, för det går inte för mig, det kan inte jag prioritera liksom, på det sättet. Och där kommer ju också, jag vill bara också koppla tillbaka till det du sa, magen, jag fick ju också jättemycket trassel med magen, det började väl egentligen med att jag började gå upp i vikt, och det var kanske inte så konstigt eftersom jag liksom på något sätt åt, jag åt inte bra, för att när jag började gå upp i vikt, då började jag ju käka saker i tid och otid. Jag kommer ihåg på jobbet så fanns det alltid så här knäckebröd tillgängligt. Så jag snappade ju åt mig liksom. Först hade jag käkat havregrynsgröt på morgonen och då var jag vrålhungrig efter en och en halv timme, och då började jag käka knäckebrödsmackor och sen så käkade jag någon frukt och så drack jag kaffe med en massa mjölk, så att mitt blodsocker åkte ju upp och ner, upp och ner. Ja, så straffet kom till lunch, för då fick jag bara en liten sallad och sen var jag ju hungrig igen vid 2:30, och sen så dessutom i paltkoma, så jag var supertrött och då var jag ju tvungen att äta igen, och på vägen hem från jobbet pula i mig en Snickers eller liksom någon sån där härlig grej, och sen så i med ett glas vin när jag kom hem för att liksom försöka lugna ner hela systemet, och så middag och sen krascha i soffan. Man behöver ju inte vara Einstein för att fatta att det där inte var så bra. Och då vill jag också bara berätta det, för det är så många som liksom kämpar med den här liksom magen. Det går faktiskt att liksom på något sätt komma över det, men man kanske också måste vara lite snäll mot sig själv och inte försöka göra allt på en gång. Men för mig, det som gjorde att jag började fundera på kosten var ju att jag fick rosacea. Jag hade jättemycket utslag i ansiktet. Och det var precis lika störande som bilringen runt magen. Att ha en hud som såg ut som... Du vet, jag vet inte hur många olika konstiga preparat jag köpte för att liksom dölja de här utslagen som jag hade. Så det är absolut, jag tror magen krånglar för många.
Det tror jag också. Och just, jag tänkte på det här med vikten också, att jag upplevde ju också att jag fick dels det här med känsligheten, men också att kilorna började komma. Och det var ju, som jag sa tidigare, jag hade ju ätit bra innan, men där märkte jag ju också mer det här med att jag nog skulle titta på det här som jag nu har lärt mig mycket, mycket mer om då, det här hur viktigt det är med proteinet och att man blir mindre känslig för insulinet. Men det här är ju så svårt, för att det här är ju, märker jag ju när jag jobbar med olika kvinnor också, att vi är ju så himla olika på det här, så att det är så himla svårt att ge kostråd, utan du måste ju nästan alltid pröva dig fram på de här sakerna och se, sen är det bra att äta mycket protein och så vidare, men man måste ändå alltid känna hur man mår och vad det är man inte tål. Så jag brukar ju säga det, att lyssna på kroppen och försök att identifiera vad det är. Vad var det nu som gjorde, vad var det jag åt när magen plötsligt bara svullnade upp, så att man blir lite observant. Mm. För då kan man hitta sitt sätt. Jag ska inte säga att det är enkelt, men det är så man behöver göra. Mm. Och då hittar man de egna vägarna liksom.
Mm. Och jag tycker det här med konstanta suget, alltså den bästa medicinen mot det, vilket många frågar ofta om, det är ju precis det där, äter man protein så blir man inte sugen på samma sätt, men får man inte i sig det, då är det på något sätt som att det är liksom kroppen hela tiden vill ha mer, 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 och det spelar ingen roll vad det är man stoppar i den, den är fortfarande liksom inte riktigt nöjd. Och det tycker jag är en utmaning. Jag tycker att det är lätt att äta grönsaker och frukt och sånt där, och jag kan skippa mackorna, jag har inga problem med det, men att få i mig tillräckligt med protein, det tycker jag är en utmaning.
Det är svårt. Absolut.
Och jag vet inte vad receptet är, för just där om jag pular i mig alldeles för mycket som typ kikärtor och bönor och linser och såna här saker, då funkar ju inte magen bra. Så att det är ju som man måste, precis som du säger, man måste hitta sitt recept där. Och en del har ju valt att inte äta kött och fisk och kyckling, och då kan det bli utmanande.
Men då får man hitta, men jag jobbar, eller jobbar, det gör jag inte kanske, men jag lyssnar väldigt mycket på min egen kropp på så sätt att jag tittar, och jag brukar också reflektera över det där, vilken skillnad det är om jag då äter protein på förmiddagen eller äter en bra lunch med protein, och man bara, men gud, nu har hela dagen gått och jag är inte hungrig. Nej. Och jag vill inte ens ha något mellanmål. Och, men gud, tänk att, och det är rätt häftigt när man lyssnar på kroppen, så det gör jag jättemycket.
Jag har under en period nu haft en stor matsked, en rågad matsked ekologiskt osötat jordnötssmör i min frukosttallrik med frukt och yoghurt och lite frön och såna här saker. Det har varit väldigt mättande, kan jag säga.
Mm, det förstår jag.
Ja, det är gott. Gott och mycket fett och mycket allt möjligt. Ja, men det har verkligen funkat för mig. Jag vill också bara ta upp det här med liksom vad som har varit de största framgångsfaktorerna. Och då vill jag faktiskt framhäva, jag snuddade vid alkoholen. Men jag måste bara säga att det här med kosten, det var en sak och det har vi pratat om nu. Men skip alkoholen, det är mitt absolut bästa råd faktiskt, för det sabbar sömnen och man får en falsk trygghet i att man känner sig lugn och skön, och det kanske man gör efter ett glas, men det är ingen bra vana att sitta och hälla i sig ett glas vin varje dag och sen kanske öka det här på helgen. Och det pratade jag jättemycket om i det här avsnittet som jag gjorde med Charlotta Gustafsson som handlade om alkohol, så jag behöver inte gå in vidare på det, men fundera på alkohol om du dricker det, och det vet jag att det är många som inte gör, så att det är fine. Sen vill jag också poängtera det här med näring, hur viktigt det är att man funderar på vad man äter när man äter, och att man också blir lite sämre på att ta upp näring. Och sen just det här med arbetssituationen och stressen. Det är nog absolut viktigast att liksom få ordning på sin återhämtning. Att göra saker som jag mår bra av, som jag vill. Och inte bara hela tiden vara folk till lags och till godo. Och här tycker jag Camilla Hasselvret sa så otroligt klokt också i ett avsnitt. Att när man funderar lite på vad man gör och varför. Och också när man ska börja göra saker för sig själv. Är att gör saker som är realistiska. För kommer man in i det här att man hela tiden sviker sig själv genom att lova sig själv att man inte ska äta socker på en vecka eller att man ska springa 4 gånger i veckan och så här. Om man hela tiden sviker sig själv och inte uppfyller de här råden, då litar man ju inte på sig själv. Man måste vara realistisk när man sätter upp sina mål så att man kan känna sig duktig för att man uppfyller dem. Vad tänker du, Kristina? Du ser väldigt tankfull ut nu.
Nej, men det var jättemycket kloka saker du sa där, absolut. Det är mycket som kommer upp i huvudet här. Men jag tänkte för min del här, om jag ska se på min stora framgång som jag, och jag har pratat om det, för mig är det faktiskt stressen som är min stora grej som jag jobbar med och som jag också vill lyfta. För jag tycker att om jag pratar utifrån mig själv här, att så är, om jag stressar, då är det så mycket saker. Då blir sömnen lidande. Då somnar jag inte. Jag vaknar tidigt. Jag börjar faktiskt slarva med maten fast jag nu ändå sitter och säger alla de här sakerna. Att jag vet precis hur jag ska äta. Men då åker mackorna ner. Då slinker det ner ostbågar och skumtomtar och allt möjligt i förbifarten. Och jag slarvar med min träning. Och min träning är superviktig för mig. För det är också någonting som jag brukar reflektera över ofta, att om det kanske går en vecka bara och jag inte styrketränar, då känner jag att jag får någon sån här olustkänsla i kroppen. Jag blir rastlös och jag blir stressad bara av det, och inte för att jag måste, utan jag bara känner att min kropp vill få det här, vill jobba med musklerna. Och vi vet ju också hur mycket musklerna gör för våra kroppar. Mm. Så stress och styrketräning, det är någonting som jag tycker är jätteviktigt.
Mm.
Och det är ju alltid viktigt, men för mig så känner jag att det här blir viktigare nu när jag blir äldre. Och sen vet man ju också nu, eller vi, hur vi tappar muskler och vad mycket tråkigt det kan bli när vi blir äldre.
Ja, det gör så otroligt mycket och jag måste erkänna att jag på något sätt har lyckats upprätthålla min muskelmassa hyfsat. Men i sommar har det hänt någonting. Alltså jag ärligt talat, det var så här, jag har inte gått med linnen eller kortärmat för jag tyckte, men gud, vad är det som händer med den här huden som bara hänger runt mina biceps? Så det har, alltså det här återigen, inte det här helt galet? Bara för att det syns på utsidan så jag vill ju ta tag i det. Mm. Alltså förstår du hur korkad jag är som liksom på något sätt måste få de yttre tecknen för att ta till mig. Det är helt galet och jag är inte ensam om det.
Och
tror
då vet
jag.
Du ändå allt det här som vi pratar
exakt.
Om.
Ja, jag precis. Vet, jag vet allt. Jag kan, ja. jag behöver inte mer kunskap.
Nej.
Jag har all kunskap.
Jag tycker det är intressant just det där med muskelmassan, för att jag har också märkt det nu senaste året att just det här, om jag inte tränar på en eller två veckor, då, vad händer med den här muskeln? Mm. Den bara inte försvinner, ska jag inte säga, men det, man tappar så fort. Mm. Och jag reflekterar det här efter sommaren, att jag är ju inte mycket och vandrar och sådär, men jag har inte direkt styrketränat eller tungt när det gäller mina ben. Och då märkte jag nu när jag kom ner till Stockholm att det var plötsligt ganska jobbigt att gå upp för trappor. Och det var ju ingen rolig upplevelse. Jag bara, men det här går ju inte. Och då har jag ändå en bra bas. Men återigen, det går fort alltså. Och då blev jag faktiskt mörkrädd. Jag bara, men det här går ju inte att hålla på. Så nu kör jag stenhårt med ben alltså. Och då kan jag ju också säga att det kommer ju snabbt tillbaka. Alltså det gör det. Men det är ju jobbigare. Så att återigen, ju tidigare vi börjar desto bättre. Men det tyckte jag var en ganska så här obehaglig reflektion. För så har jag aldrig känt förut. Att jag liksom märker.
Nej.
Att det var jobbigt att gå.
Och jag märker ju liksom, eftersom jag springer mycket, så märker jag ju på löpningen att den sliter på kroppen på ett sätt som den inte har gjort förut. Och jag behöver verkligen komplettera. Nu har jag hittat, nu ska jag inte snacka för mycket om det här, men jag har i alla fall sedan ett par veckor tillbaka hittat ett litet sätt att smyga in styrketräning i min vardag genom att inte ha så mycket styrketräning, utan jag gör 100 övningar om dagen. Och sen om det är liksom...
100 övningar?
Nej, men inte 100 övningar. 100 repetitioner av olika övningar. Så typ 3 eller 4 övningar och sen så totalt 100. Och sen så kanske det varierar lite grann och så har jag bara ett par hantlar. Det blir i alla fall någonting. Jag använder kroppen och hantlarna, så gör jag utomhus och så gör jag det i samband med den här morgonturen. Och jag springer inte varje morgon, men jag är alltid ute en timme. Om jag går, joggar, lufsar, springer, whatever, så är det liksom min tid varje morgon. Och det kan jag räkna, de senaste 3 åren kan jag räkna på en hand när jag inte har gjort det här direkt på morgonen. Och det mår jag så bra av, att jag får vara själv, jag får röra på mig, jag får igång energin i kroppen och jag mår så bra av den där friska luften. Och ja.
Mm, den ska vi inte heller glömma bort, den friska luften och naturen. Det är ju också någonting som lugnar väldigt mycket när det gäller stress, det känner jag också.
Mm.
Att det är superviktigt. Och det här att få in styrketräningen när man är ute och går eller springer, det är ju ett jättebra sätt. Vi ska ju inte glömma bort att alla de här sakerna vi gör, det finns ju olika verktyg ute i naturen. Det finns stockar man kan lyfta och kvistar och ja. Stenar och allt möjligt. Men att man inte tappar det, det är...
Nej, och sen så tycker jag smygträna lite grann. Inte liksom banga för att lyfta de där matkassarna och inte hela tiden underlätta det som är jobbigt i vardagen, tänker jag, är ett sätt att liksom smyga in det här.
Mm. Ja, men så brukar jag också tänka det här att böj dig ner en extra gång om du ska plocka upp någonting, eller sätt dig inte på en stol när du ska knyta på dig skorna till exempel,
precis.
Utan sätt dig på huk. Ja. Och sen brukar jag också tänka så, ja, men gå 2 gånger och bär de där kassarna och gå lite längre. Jag tänker väldigt mycket så, och framförallt gå upp för alla trappor då med kassar.
Till exempel. Och stå på ett ben när du borstar tänderna för att jobba med balans och lite sån här. Ja. Du, sen är det ju det här med tillskott, kosttillskott och hormoner och grejer. Det här är ju alla supernyfikna på. Och jag har tagit massor med tillskott genom åren och jag tar fortfarande många tillskott och jag gör det lite i omgångar. Sen så valde jag ju ganska så tidigt efter att jag började med podden att lyssna på alla läkare som pratar om hormoner. Så här, wow, det här får inte jag missa. Det här låter som det bästa undret. Så jag har experimenterat med hormoner under hela den här perioden också, fram och tillbaka och lite på lite olika sätt. Och jag vill poängtera där att jag har haft en gynekolog vid min sida som också har tyckte att det var intressant att lite grann experimentera med mig. Vi har jobbat mycket med provtagningar, vi har hållit på mycket med doser upp och ner och lite sånt där. Nu låter det här superexperimentellt, det har det kanske inte varit riktigt så utstuderat, men jag har hittat ett sätt att hantera mig själv och det jag tar, men inte bara som en quick fix, och jag tänker inte liksom säga att så här ska någon annan göra och det här är framgångsreceptet, men jag tror ju väldigt, väldigt starkt på att man ska ta hjälp när man inte mår bra, och man ska se till att man får prata med en kunnig gynekolog som kan förklara vad som är bra eller mindre bra, vad man kanske har för utmaningar med sig in i det här och vad man inte har. Men gynekologer kan inte prata om kosttillskott, det gör de absolut inte, så där måste man liksom själv hitta det som kan vara bra eller dåligt. Och Kristina, det här är ju någonting som du är ganska insatt i.
Ja, men jag har ju gått en annan väg då, om vi säger så, när det gäller just tillskott. Jag har ju också jobbat en del med tillskott och jobbar också med jag tar regelbundna prover då och tittar vad det är jag behöver för någonting. Så jag tar ju nästan alltid då till exempel ett tillskott utav järn, och sen tar jag omega 3, för att det var också någonting som jag testade och såg att jag behövde balansera upp då. Och när det gäller hormoner då, så har jag, som jag nämnde tidigare, jag hade ju inte så här superjobbigt när jag gick in i, eller förklimakteriet runt menopaus och så. Så jag klarade mig, jag mådde bra på att liksom hitta mitt sätt, det här som med träning och kosten och så vidare. Men sen så fick ju jag någon typ av, vad ska man säga, dipp i måendet när jag var så här 55-56, då märkte jag att men då fick jag värmevallningar, inte jättemycket men lite grann, och jag blev deppig. Och med allt då som jag också har lärt mig genom åren, så tänkte jag, och att man då också talar om alla fördelar med hormoner, att jag ville också testa. Men för mig så kände jag faktiskt ingen speciell skillnad, så för mig så har det varit livsstilen som jag ska titta på, och man ska ju alltid titta på livsstilen. Men det här är ju ett sånt tydligt exempel på att det funkar ju heller inte för alla. Och jag kunde nästan känna själv att jag fick ömma bröst, och jag kände hela, jag bara, men det här känns inte, jag tror inte min kropp mår så bra av det här. Sen gick inte jag vidare och provade någon annan dos eller så, utan jag kände, men jag går nog tillbaks och har mått jättebra utav det. Så ja, men det är svårt, men jag tycker ju ändå att man ska ju inte plocka eller stoppa i sig när det gäller olika tillskott vad som helst, för att det är ju en djungel om du läser på det här, och den ena äter det, den andra tar det, och så läser man i någon så här hälsomagasin att det här ska du ta, och en del plockar i sig allt möjligt och frågar, ja, men vad äter du för någonting, utan jag tycker faktiskt det är ganska viktigt att titta på vad man verkligen behöver. Och titta på kosten. Och kosten räcker inte alltid till. Men att man tittar på det där utifrån sig själv och hur man mår.
Och där kan vi väl prata bara om D-vitamin kort. Du har ju ett avsnitt som dyker upp om D-vitamin. För du själv fick en liten awakening,
ja,
där.
Ja, precis. Jo, jag testade då mina värden. Då hade jag hade inte superlågt på D-vitamin. Men det låg ändå i det lägre spannet. Och det här var tidigt i våras. Så att jag hade väl inte fått så mycket sol på mig än i och för sig. Men det var också en sån här liten ett uppvaknande. För jag brukar äta D-vitamin under vintern. Men hade faktiskt slarvat lite då, de senaste månaderna där, tror jag. Så det var intressant, ja. Absolut. Och D-vitamin är ju viktigt också för många saker. För måendet och för skelettet. Men som sagt, jag jobbar på ett avsnitt där, så det kommer snart.
Ja, nej, men det tycker jag ska bli jätteintressant, för det där tycker jag är lite svårt. Jag tar ju D-vitamin definitivt under, jag, nu så kör jag oftast från 1 oktober till sista april någonting sånt där. Sen är jag ju ute jättemycket så jag får mycket sol på mig, men där måste man ju också komma ihåg att har man inte, exponeras man inte för sol hela, på hela året kanske, då kanske man, det är värt att kika på det, framförallt om man känner sig lite energilös och sådär. Du Kristina, vad kämpar du fortfarande med då?
Kämpar. Ja, nej, men jag återkommer till det här hela tiden, känns det som. För mig är det stressen. Jag måste ha verktyg för att hantera min stress. Och då menar inte jag att jag jobbar väldigt mycket, men det tycker jag är roligt. Och det är egentligen inte det som stressar mig, utan det är om det då kommer de här, när man kommer in i såna här ältande hjul, som jag brukar säga, att man börjar älta saker. Och det kan vara relationer, det kan vara någonting som har hänt, att det kan jag bli väldigt stressad av, och då sätter det igång massa saker på mig. Men då har jag ju hittat verktyg för det, att jag försöker att inte tänka på det när jag ska gå och lägga mig till exempel. Jag försöker, ibland så tänker jag att jag bestämmer att jag ska inte tänka på det här nu, utan jag ger mig själv tid för det sen, och då kan jag fundera på det här, just vad det nu är som är jobbigt. Så släpper jag det för nu. Och sen fortsätter jag med någonting annat. Så jag försöker hitta sätt. Men det är någonting som jag får jobba mycket med. För jag vet vad som händer om jag kommer in i det här. Och då blir allt det här lidande då med sömnen och maten och träningen och så vidare.
Mm. Ja, det är lite samma för mig. Den här duktiga flickan som dyker upp hela tiden. Som på något sätt, det går ju alltid att göra mer. Det går alltid att göra bättre. Men en sak som jag tänker på ibland är att jag liksom ska köra fyrstjärnigt, inte femstjärnigt. Mm. Och är det någon som inte tycker fyrstjärnigt duger, då kommer de tala om det för mig. Så att då kommer jag få chansen att göra om och göra rätt och göra bättre. Lite så tänker jag. Och det här liksom fuska lite emellanåt. Allting måste inte vara så himla perfekt.
Man får göra så gott man kan utifrån sina förutsättningar.
Ja, och jag tror just det
att man... att världen går under liksom.
Nej, det är väldigt sällan världen går under faktiskt. Eller den kanske håller på att göra det i och för sig. Men det är inte jag som kommer kunna ensam stoppa det. Så jag får bidra så gott jag kan. Men du, jag tänker också på det här med liksom måendet idag då. Med all den här kunskapen som vi har så liksom... Hur tror du nämnde tidigare att du har haft de här humörsdipparna lite grann så där. Vad finns det mer som är utmaningar, och förutom det här med åldrandet då, har du någonting som du liksom tänker på mycket när livet idag och framåt och så?
Jag tänker mycket på åldrandet, utan att, alltså inte negativt så, utan jag tänker på hur viktigt det är att ta hand om sig med all den här kunskapen som man har, och även då känner hur kroppen reagerar och mår, att hur viktigt det är att vi ska ta hand om oss för att då må så bra som möjligt. För det kommer hända saker längre fram, och det finns livsstilssjukdomar och så vidare, och vi blir mindre eller mer och mer känsliga för det som vi utsätter oss för när vi blir äldre.
Ja, motståndskraften blir ju liksom mindre på något sätt. Och jag tänker bara så här, hur man mår när man har legat nerbäddad i en förkylning eller om man haft covid eller någonting. Alltså det är ju, man måste tillbaka liksom. Och det kan vara rätt segt.
Mm. Men samtidigt så känner jag ju en otrolig, eller vad ska vi säga, tacksamhet också både till mig själv, att jag har lärt mig så mycket. Att jag liksom ändå valde att inte, men nu är inte jag en sån person. Jag är ju en sån person som alltid vill förstå saker. Att, varför mår jag så här som jag gjorde då för 9 år sedan där när jag klev in? Vad är klimakteriet? Jag kan ju inte bara acceptera det, utan då ska jag ju förstå. Och det var ju därför jag började då. Men jag är väldigt glad för det, för jag har lärt mig jättemycket under de här åren. Och sen tycker jag att det är fantastiskt roligt att få dela med mig och få hjälpa i den mån man kan.
Mm.
Det tycker jag verkligen. Annars hade jag inte jobbat som jag gör med att coacha och skriva böcker och dela med mig. Men jag tycker det.
Jag går ju igång på det.
Ja,
men jag kan tänka mig att man är lite nyfiken på dina böcker nu. Och då har ju du en hemsida, eller hur? Så man kan läsa mer om dem.
Min hemsida då, kristinasundekvist.com. Ja. Och ni hittar mig också på Instagram. Där heter jag också Kristina Sundekvist. Och där finns det ju länkar till alltihopa. Och till alltihopa framförallt, men till mina böcker.
Till alltihopa. Ja. Men du, jag tänker också att vi började våra grottanden på olika håll. Jag med podden och du började skriva och sådär. Finns det någonting som har ändrats i din inställning till klimakteriet? Min inställning var ju så här tydligt att jag skulle bara bort med symptomen och köra vidare. Liksom, att som om ingenting hade hänt. Medan jag nu har blivit oändligt mycket ödmjukare inför att man är en biologisk varelse där saker och ting förändras och uppdateras och det förändras både kropp och hjärna och så vidare. Så att jag liksom har blivit, tack och lov, lite mer lyhörd för vad som pågår i mitt inre. Har du någon sån där grej?
Jo, men det är ju, alltså det tar, nu låter det jättekonstigt, det tar aldrig slut tänkte jag säga. Men det är ju det här att det blir nya infallsvinklar hela tiden. Och jag, alltså, när jag tänkte på klimakteriet, när man tänkte när man var yngre, det var ju det här med värmevallningar, humörsvängningar och att man eventuellt skulle lägga på sig vikt. Det var det som var klimakteriet, tyckte jag. Och nu när man ser allt det här andra som händer och hela kroppen, så jag har ju också all respekt alltså för allting som händer och har en helt annan inställning till. Och alla de här avsnitten också tycker jag, om man tittar igenom alla avsnitt i podden här, är ju också, de täcker ju in så mycket. Och där skulle jag också vilja säga en grej som jag själv har reflekterat över när jag lyssnar på de här avsnitten. För flera avsnitt har jag ju lyssnat på flera gånger och det har bara blivit så, ja men ibland, ja men jag ska lyssna på det här avsnittet. Och då märker jag att då kanske det är 3 år senare eller 1 år senare, och då är jag ju en helt annan fas. Mm. Eller jag kanske är mer benägen att ta till mig saker, så jag tycker ju att jag kan ju lyssna på avsnitt och höra nya saker hela tiden. Så det tycker jag är ett väldigt bra tips, för att man får ju tänka då att vi är i förklimakteriet, vi är i runt menopaus och sen efteråt, och då kanske man tar till sig olika saker.
Du har ju också hjälpt mig att hitta några avsnitt som har varit värda att faktiskt reprisera och lägga upp igen för att sätta ljuset på. Det är ju många som kommer till hela tiden som lyssnar på podden, och då börjar man kanske inte från, det känns lite övermäktigt att börja på avsnitt 1 när det finns 300 serverade. Så att det är värt att lyfta några av dem, och det håller jag verkligen med om. Ibland kan jag lyssna på ett avsnitt så här, men gud, har jag spelat in där? Är det verkligen jag som sitter där inne? Har jag hört det här? För det är så intressant hur man liksom hör saker på olika sätt.
Jo, men vi sa ju det i somras när vi skulle plocka fram de här avsnitten. Både du och jag, men det här var ju jättebra det här avsnittet. Det kan vi passa att ta. Och då var det ju några där som, jag tror det var något som inte jag hade lyssnat på heller, men det, ja, nej, men det är intressant.
Ja. Nej, men, och jag tycker också så här att det är så intressant också hur jag har ändrat inställning till klimakteriet och till mig själv och så där under de här åren som jag har hållit på med det här. Och jag är så tacksam för på något sätt nu att jag hamnade i klimakteriet. Vilken spännande resa det har varit.
Vilken grej!
Ja, men det har varit en spännande resa för mig. Alltså sen hösten 2018 har jag ju bara jobbat med det som är relaterat till kvinnohälsa och podden, och framförallt har jag jobbat med mig själv. Vilken ynnest! Alltså det är ju fantastiskt. Hade jag inte fått den där vallningen och fattat att jag var i klimakteriet, då vet jag inte vad jag hade varit just nu faktiskt.
Nej, men det är häftigt. Ja. Verkligen.
Ja, nej, men sen har jag ju träffat så mycket spännande människor som har haft så mycket olika infallsvinklar i det här med liksom klimakteriet, om man nu ska se den här lite filosofiska delen. Jag hade aldrig utsatt mig för många av de här samtalen som jag har haft, som jag tycker är jättespännande, som jag kanske inte heller hade varit öppen för 10 år sedan.
Nej, och det ena ger det andra också med de här personerna man kommer i kontakt med, tycker jag.
Mm.
Så det är ju också en väldigt lärdom.
Ja. Finns det någon sån här rekommendation som du skulle vilja kasta in här?
Ja, jag tänker på, ja men jag pratar ju mycket om styrketräningen här, och det tycker jag är, det är så viktigt, och det var ju faktiskt någonting som jag själv inte förstod tidigare hur viktigt det var. Och det är ju viktigt i alla de här faserna. Och är man då en kvinna nu som är 40 plus, 45, då tycker jag ju att den kvinnan har väldiga fördelar på något sätt. För kan ju börja jobba med den här muskelmassan redan nu, för att det blir ju skillnad när man är närmare 60 som jag är nu. Så är det ju. Så jag tycker den här med träningen är superviktig. Och sen skulle jag vilja förmedla också den här att man verkligen är nyfiken och lär sig. Då menar inte jag att du behöver sitta och plöja varenda bok och lyssna på varenda avsnitt. Eller behöver inte gå in på detaljer, men att man ändå förstår vad klimakteriet är och vad det är för symptom. Så man inte bara står där utan förbereder sig. För då blir allting så mycket enklare. För då kommer du förstå, och du kanske också kan börja jobba med din kropp och med din livsstil. Och vet vad du ska säga om du behöver söka vård för att du ändå förstår lite mer. Och sen just det här att lära sig att lyssna på kroppen. För det tycker jag också är ganska häftigt faktiskt. Mm. Och med kunskap så är det ju också enklare att lyssna på kroppen och förstå. Och då blir det ganska intressant att testa lite nya saker. Och man behöver ju inte göra en jätteförändring i sitt liv. Det kan räcka med att du prövar att byta ut något livsmedel. Eller bara börjar gå ut och gå på morgonen. Och så märker man att det händer någonting med kroppen här. Eller så.
Mm.
Så kunskap och att lyssna på kroppen tycker jag är jätteviktigt. Så man inte bara kör på.
Mm.
Och det här är viktigt i alla faser.
Mm.
Om vi pratar om klimakteriefaserna då.
Ja. Nej, för jag, en sak som jag vill lägga till här är att jag får ju kontakt med och träffar en hel del kvinnor som är oerhört ledsna. Som liksom har en livssituation som är väldigt utmanande på många sätt. Och det kan vara kopplat både till arbetssituation, hur man har det hemma. Det kan vara utmaningar med barn, föräldrar, syskon, män, andra partners. Ja, överhuvudtaget. Jag har väldigt, väldigt stor respekt och även ödmjukhet inför att jag förstår att det är det här med att ta tag i sin livsstil och man ska äta så nyttigt och man ska vara så himla hurtig och du ska styrketräna och hit och dit. Alltså jag har stor, stor respekt för att det inte är så lätt alla gånger. Men alla kan göra någonting för sig själva.
Precis.
Och det här är tiden för kvinnan att bli mer självisk. Jag skulle vilja påstå att män kanske måste backa och göra tvärtom. Men vi kvinnor, om man nu liksom verkligen ska generalisera, vi är så duktiga att genom livet hålla på och curla allt och alla runt omkring och hålla allt i liksom hålla i allt. Släpp! Våga släppa lite mer och fokusera mer på dig själv och försök fundera på vad skulle du vilja ha? För jag tror många av oss tappa bort oss själva någonstans där i de här hetsiga åren innan menopaus och innan liksom i förklimakteriet. Och det följer sen med. Och har man tappat bort sig själv redan när man var 40 så kommer inte den personen dyka upp när man bara för att man har fyllt 55 eller för att man har fyllt 60. Så man kanske måste börja söka lite grann.
Just det här att backa tycker jag också är jätteviktigt. Det håller jag med om. Att man backar och känner efter och inte bara kör på.
Vad bra. Om du hade varit 45 igen då, du hade styrketränat, sa du?
Ja, det hade jag gjort, absolut.
Ja, ja.
Jo, men det hade jag och det gjorde jag då. Men inte på samma sätt som jag hade. Om jag hade vetat om alla de här sakerna när jag var 45, då hade jag faktiskt tränat mycket tyngre. Så jag körde nog mer aerobics och lite styrka.
Mm.
Det var mer så. Och sen hade jag läst på.
Mm. Ja, jag hade också.
Det hade jag absolut gjort. Så jag hade förstått det här och kollat vad jag skulle kunna göra. Så det hade jag sagt till mitt 45-åriga jag idag. Ah. För det är de grejerna som jag kan känna nu efterhand att det hade varit ganska härligt att veta allt det här. Eller i varje fall mer än vad jag visste då. Så jag hade förstått.
Mm. Ja, och jag hade ju då sagt att jag hade mått väldigt bra av att lyssna på min kropp och inte på hjärnan. Och det, ja, jag har blivit lite klokare faktiskt med åren. Det måste jag säga. Kristina, vi ska sluta nu, tänkte jag.
Jaha.
Jaha.
Jag tyckte det var trevligt att sitta här och prata. Ja,
ja, men du, är det något annat du vill lägga till eller något avsnitt som du gärna skulle vilja highlighta eller lyfta upp?
Nej, jag skulle vilja återkoppla till det jag sa tidigare, att just det här att lyssna gärna på de här avsnitten flera gånger och reflektera, för att det finns så mycket kunskap i de här avsnitten, verkligen.
Mm. Och där kan jag då bara rekommendera kort att klimakteriepodden.se kan vara lite lättare, alltså hemsidan kan vara lite lättare att bläddra och läsa på om avsnitten än de här poddapparna som ju är liksom lite knasiga och de sorterar lite huller om buller. Så att ja, klimakteriepodden.se är ett tips. Och sen så när det gäller tidigare avsnitt så har ju som sagt Kristina varit med i flera avsnitt och pratat om sina böcker, och vi har gjort tillsammans har vi ju nu gjort väldigt många avsnitt som jag tror att alla kan dra nytta av många avsnitt. Så att jag vill tacka så mycket Kristina för att du också vill ställa upp även framåt. Det här är inte sista avsnittet.
Nej men tack själv. Jag tycker ju också att det är jätteroligt att få vara med här och dela med mig och hjälpa till och hitta ja, försöka klura ut lite nya avsnitt som vi kanske då inte har haft tidigare, eller hitta någonting som jag kan djupdyka i. Så jag tycker det är jätteroligt att vara med här, verkligen.
Ja, jag uppskattar dig så mycket.
Ja, men tack.
Och för dig som lyssnar nu och känner dig besviken för att du inte fick tydligare riktlinjer kring hur du ska skaffa ditt recept copy-paste. Nej, det blir ingen copy-paste, utan vi har delat med oss om lite tips och råd, och sökandet måste man tyvärr göra själv. Det finns inga quick fixes eller som sagt snabba kopieringar. Så att, hoppas att du ändå känner dig lite klokare och att du har uppskattat det här avsnittet. Så tusen tack för att du har lyssnat, och ett varmt tack till dig Kristina.
Tack, jätteroligt att vara med.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.